hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Det har under en begränsad tid bytt namn. Nu heter det Brittas valdagsrum. För dig som inte vet vem du ska lägga din röst på i vårat val den 9 september så kan de här samtalen kanske bli till hjälp. Jag och Robert Eriksson, pastor i Betlehemkyrkan, träffar våra 8 partiledare under vårgårda möte i Tångahallen nu i augusti månad. De här samtalen lägger vi ut som podden Brittas valdagsrum. Så där kan du lyssna och bilda dig en uppfattning, höra lite vad de olika partiledarna tycker i vissa frågor och få med dig det in i dina grubblerier om vem får din röst den 9 september. Tack för att du lyssnar. Håll till godo.
Det finns ju någonting som vi är några som har funderat över som har följt de senaste dagarna. Det är hur du kan ha det där plåstret. Vad är det som har hänt?
Ja, ett plåster på kinden här. Ja, du skulle se ett Fridolin.
Vi träffar honom på tisdag. Vi ska se om det har minskat något. Ja. Du är uppvuxen i Skene. Säger man Skene?
Ja, inte på originaldialekt.
Nej, vad säger man då?
Skene. Och då stavas det SCH och med 2 E. Skene.
Är det i Sverige?
Ja, det är inte så långt härifrån faktiskt.
Men bor i Bromma?
Ja.
Med hustru och 2 söner. Partiledare sedan 2007.
Ja.
Och mellan 2007 och 2014 Sveriges utbildningsminister. Från 2010 till 2014 vice statsminister. Och så är du utbildad förlåt. Vad heter du då?
Ja, det är rätt.
Är det rätt?
Officer. Ja.
Officer, ja. Officer sa jag.
Officer, ja. Ja. Nej, det är rätt. Det
officer.
Var ju, och det var, jag började ju på I-15 i Borås och övningsplatsen var ju bland annat Tångahed. Så här på 80-talet så var jag rätt många gånger innan det blev civilt område.
Det finns kanske något nedgrävt här som du har varit med och bidragit till.
Det kan det vara. Det finns säkert en hel del minnen, men de tror jag drar på eftersitsen här.
Ja, det är bra. Du är ju född 1962. Det är jag också.
Ja, det trodde jag inte.
Det var snällt sagt. För du vet, ja, jag tolkar det så då.
Ja, det var det verkligen. Ja. Det är valtider nu.
Ja, det var bra. För annars kan det ju bli så här att när man möter någon som är född samma år så tänker man... Jaha.
Jo, jag har råkat ut för det några gånger också faktiskt. Jag tycker mina gamla klasskamrater, när man ser dem, de ser så otroligt gamla.
Ja, det är konstigt.
Ja, ja,
ja. Men nu är vi samma årgång, du och jag. Känner du till raketost? Kommer du ihåg det?
Raketost?
Ja. Tänker jag, du är med att du är militär också så kan du ha fastnat.
Raket och ost känner jag till var och en för sig så att säga. Men...
Vi pratade lite retro med Stringhyller igår med Annie Lööf och tänkte att raketost skulle kunna vara en sån där sak jag frågade dig om. För att jag kom väldigt väl ihåg det som är 62. Men jag hittade aldrig någon sån förpackning. Jag är liksom ute efter det lite. Men du har ingen sån hemma?
Nej. Är det någon som vet vad raketost är?
Ja!
Titta, det var några här.
Lennart,
det
var 62 här. Det är
fler som är födda 62.
Ja, det är fler som är 62. Okej. Okay. Det är ju så att en del saker som har hänt, det glömmer man på något sätt att de har funnits. Jag har hört att du är en hejare på snapsvisor.
Det kanske vi också tar till eftersitsen.
Ja. Ja. Jag tror knappt ens det kommer upp då.
Nej, jag är rädd.
Men du, kan du några, har du några sådana andliga sånger som finns i dig? Som du kan liksom
jag är ju, komma på? Min mamma var ju med i kyrkokören i Skene. Och det var ju varje tisdag kväll de var iväg och träna, och så var det på söndagar då i kyrkan. Så för mig, men när jag var liten så förknippade jag kyrkokören med att min pappa och jag alltid skulle gå och möta mamma i mörkret. Och vad det i övrigt var, det förstod jag inte riktigt, men vi skulle gå, det var liksom långa kalla promenader, så det var inget trevligt. Men sen så när jag blev äldre så var vi ju lyssna mycket på mamma, och det är ju fantastiskt vacker musik. Jag ska då säga ändå att frikyrkornas musik är lite svängigare, men det är mycket vacker musik. O store Gud är min favorit.
Ja, den är fin. Den kommer återkomma ofta. Det är ju någonting som är lite fascinerande med just den där kopplingen nu. Det finns ju någon, jag vet inte om det är en sägen eller om det verkligen har hänt, att på en minnesstund så var det ju någon som tog upp sången En liten tid vi leva här med mycket möda och stort besvär. Mm. Sen kommer man ju på någonstans mitt i att det här blir jobbig fortsättning efter en begravning på minnesstunden.
Måste jag tänka efter vad fortsättningen är.
Kom då det.
Liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. Hej.
Hej. Ja, just det. Det ligger någonting i detta att det man förknippar, och jag mycket förknippar med det som en gång hette Folkpartiet, som är Liberalerna nu, är ju de stora folkrörelserna. Där finns ju nykterhetsrörelsen till exempel, som kom då i ett väldigt kritiskt läge.
Ja.
Där finns också frikyrkorörelsen, kvinnors allmän rösträtt. Men i den kopplingen lite med nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen så tänker jag att många finns ju i ert parti som har en väldigt stark bindning till den kopplingen.
Ja, så är det. Vårt parti grundades ju egentligen på ett väldigt märkligt sätt. Så är det väl kanske alltid när man tittar tillbaka historiskt. Det var ju så i slutet på 1800-talet, så, och det var ju inte minst här i Västsverige, det startade på många sätt. Alltså, dels hade vi en gruppering av, ska vi säga, köpmän i städerna som var socialt engagerade. De som inte var socialt engagerade, de gick till högern. Mm. Men de socialt engagerade köpmännen som ansåg att ja, de pengar de tjänade skulle också hjälpa till att samhället skulle få det bättre och människor skulle få det bättre. De skickade sina riksdagsmän till Stockholm. Och sen hade vi den frireligiösa befolkningen som ju ofta var bönder eller fiskare i Bohuslän och allt vad det var. Så de var ju fria företagare på ett sätt, samtidigt som de hade socialt engagemang. De skickade sina riksdagsmän till Stockholm. Och sen när de möttes på riksdagen i Stockholm så upptäckte de att i fråga efter fråga, till sin egen stora förvåning, så röstade de på samma sätt. Och det var så Folkpartiet uppstod en gång i tiden. Den föreningen mellan en slags storstadsliberalism med marknadsekonomi, företagsamhet och ett mycket starkt socialt engagemang. Och det är det som är våra rötter, och det är så vi är än idag.
Du, vad har du själv för relation till det som då blev frikyrkorörelsen? Har du själv en tro?
Jag är medlem i Svenska kyrkan, och alla livets stora stunder, både i fest och sorg, så har vi varit i Svenska kyrkan. Och om jag får frågan är jag troende, så skulle jag ändå säga att jag förknippar ordet troende med någonting mer än det jag är. Men samtidigt förra året, min mamma gick bort förra året, och när hon låg på lasarettet så bad jag till Gud, så det är klart på något sätt så är jag detta. Men jag går inte i kyrkan varje söndag och så är aktiv på det sättet. Men någonstans har jag en tro.
Det finns ju någonstans en urkraft som i de här olika rörelserna, där också bönen finns med där. Och jag tror att många skulle nicka och hålla med att någonstans ibland så kommer det ändå hos oss.
Jag tänker så att de flesta är ungefär som jag. Alltså, här inne finns det ju många som verkligen är troende och som är mycket aktiva i kyrkor och så. Men de flesta är på något sätt som jag. Att man är inte regelbundna kyrkobesökare. Men det är ändå så att majoriteten av svenska folket är medlemmar i huvudsak i Svenska kyrkan. Och det finns ju ett skäl. Man kan ju gå ur, men huvuddelen väljer att vara med. Så någonstans så tänker jag att många tänker som jag själv.
Ja. Vad är det som fattas då?
Förlåt.
Vad är det som fattas då?
Ja,
förutom engagemanget, är det den?
Ja, det vet jag inte. Men alltså, kyrkorna betyder ju väldigt mycket, och den tron betyder väldigt mycket för människor. Så är det.
Du, jag har en sak som jag tänkte du ska få ge om du vill ikväll. Ett hopp. Det är så att du själv är ju ensam barn. Alltså har inga syskon. Och har själv två söner, Jesper och Gustav.
Mm.
som är adopterade. Som ni har fått hem från Kina, eller hämta hem får man ju verkligen säga. Ja,
Sydkorea faktiskt.
Sydkorea, okej. Okay. Ja. Och då är det så här att någonstans i det så har ju ni gjort en resa från barnlöshet till den här glädjen som du refererar på, ja, kanske 10 år. Och jag är ju helt övertygad om att i en sån här stor samling som vi är nu så finns det ju många som är mitt i den kampen. Med barnlöshet och hur ska vi gå vidare. Vad skulle du säga om du skulle då få tillfället nu här och få säga någonting personligt till den som kämpar med detta? Hopp eller tröst? Eller?
Ja, egentligen så är det ju, tror jag, att, att dela med mig något av vår upplevelse. Det finns inga riktiga råd att ge, men det är klart att det var, vi gifte oss i 30-årsåldern och siktade naturligtvis på biologiska barn som de flesta andra, och det misslyckades. Så vi prövade alla möjliga sätt som man kan göra idag med olika, ja, provrör och allt vad det är. Och ingenting fungerade till slut. Eller ja, det var väl så att det fanns ett hopp ibland och så slocknade det. Det var, det pendlade ju upp och ner bland hopp och katastrofer under några år. Och det tär ju också på ett förhållande, ska sägas. Det gör det verkligen. Men till slut så bestämde vi oss för, okej, vi försöker adoptera. Och jag minns ju det där, både beslutet och så, det är en lång process som man ska gå igenom och sådär. Men så till slut så var vi ju i Seoul i Sydkoreas huvudstad och skulle hämta Jesper, som han kom att heta då. Han var 3 månader gammal. Och jag minns, jag funderade länge på hur länge att adoptera ett barn, liksom, jag menar, det har man ju läst om man känner några och så, men man har aldrig funderat, jag hade aldrig funderat på det innan så mycket, men så funderar man på hur länge dröjer det innan den här lilla pojken, att det känns som det är min, att det är vår, hur länge dröjer det? Och jag minns, vi var på det här hotellrummet i Seoul och plötsligt så har vi en bebis där, vi kom dit på lördagen och på onsdagen så fick vi hämta Jesper. Och sanningen är ju att det sker ju omedelbart. Jag kände ju omedelbart, så är det ju mitt barn, det är, eller vårt barn. Det är ju, det finns ingen, om inte vi tar hand om honom så finns det ingen annan som gör det. Han är hjälplös. Och omedelbart så började han, min fru hade skickat iväg mig att köpa nappar. Jag fattade ju inte det. Jag köpte en napp, jag tittade ju inte på det. Det var ju napp för en 4-åring, det funkar ju inte. Så han började suga på min läpp istället och sög det till han somnade. Det var första kontakten. Det var vårt barn omedelbart. Det var naturligtvis en fantastisk känsla.
Sen finns det ju också en sån väldigt smärtsam berättelse i detta när ni hämtar ett andra barn, Gustav. När han var 4,5 år och var med. Och
Jesper var ju med i Korea när vi hämtade Gustav. Ja, vi berättar ju om det här. Nu ska du få en lillebror och allt sånt där. Och det är klart att en 4-åring förstår inte riktigt vad det är för något att få en lillebror. Och vi ska åka till Korea och det är därifrån du kommer och allt sånt där. Ja. Och så när vi sitter på planet dit så ställer han frågan till oss. Pappa och mamma, ska ni byta ut mig nu? Och då vi börjar ju gråta. Jag börjar gråta nu nästan för att han hade ju funderat på detta jättelänge men inte vågat ställa frågan. Och då vi kände så, varför har vi inte förklarat detta bättre naturligtvis. Men, ja. Men han är 17 nu och lillebror är 13 och de är glada och pigga.
Du har också sagt någonting om att en av dina lyckligaste ögonblick.
Ja, det är det ju såklart. Vi hade längtat så länge.
Och också när din mamma gick ut tiden. Det sorgligaste och samtidigt förankringen känner du igen den?
Det är ju väldigt, mamma gick bort förra året. Hon var 96 år och var klar in i det sista. Så jag var ju, det är klart man sörjer, men samtidigt var jag så glad att hon fick vara med så länge. Och mamma var 40 när jag föddes och jag var 40 när första grabben kom. Så då blir det ju väldigt lite tid tillsammans över generationerna. Det insåg vi ju. Så jag var ju väldigt glad att mamma hängde med så länge. Men så då och så funderar man, det är så mycket man funderar på, känner de här grabbarna att det här är deras riktiga farmor och allt vad det var. Men så när farmor gick bort och när mamma gick bort så grät Jesper nästan oavbrutet i ett dygn. På något sätt, det känns ju konstigt att säga, men jag kände sån glädje över att han är vår, han tillhör den här familjen, han är en del av oss.
Ja, jag tyckte också, när jag hörde första gången, var så otroligt fint. När du var här för 4 år sedan så minns jag ditt tacktal på den här eftersitsen som vi redan har nämnt nu. Då.
Ja, den lovar mycket.
Ja. Den har till och med lovat en flossning. Vet du. Det var så. Vi ska lära oss flossa lite. Men det jag minns, det är att du sa något som jag burit med mig efter det som en sån... Jag tyckte det var så fint. Det var som nästan ett John F. Kennedy-citat. När du tackade så sa du: här frågar ni inte vad liberalerna och jag kan ge, utan vad vi tillsammans kan göra för att få en bättre värld, ett bättre samhälle. Och det är ju det som är kännetecknande för de här partiledarutfrågningarna i Ekumeniakyrkan. Jag tyckte det var så fint sammanfattat. Tack för det.
Tack.
I juni, den 8 juni, så gick Per Ahlmark ur tiden, en av dina företrädare. Stod rätt mycket om honom, och det stod bland annat någonting som jag skulle vilja landa i ihop med dig nu. Han har själv sagt, om man citerar, skillnaden mellan politik och poesi. Han beskrev att han kämpade med det. Han var ju partiledare i Folkpartiet och Sveriges vice statsminister 76-78. Så här stod det i DN 1995, ett citat från honom då, eller en intervju tror jag det var. Att välja politiken betyder att välja striden. Politik handlar om att övertyga, att besegra. Kampanjerna är verbala strider. Det innebär en förhårdnad i motsats till att skriva poesi, som handlar om att erkänna sin svaghet och göra sig skyddslös. Och det har kommit några flera tillfällen nu i hans bortgång, kommit tillbaks, skillnaden på det poetiska och politiken. Och så säger han och sa då: mycket få har klarat av att förena dessa båda. Jag klarade det inte, säger din företrädare. Hur klarar du det?
I grunden så är ju detta med, alltså, alla människor är ju engagerade i sin egen livssituation. Jag vill ha det bättre, jag vill att mina barn ska ha det tryggt, vi ska ha det bra på olika sätt. Och så kan man då organisera sig med villaägarföreningen, slåss för villaägarnas intressen, lantbrukarna och sina organisationer, alla fackförbund, alla möjliga, alla är ju på något sätt engagerade i sina egna intressen. Ska man vara engagerad politiskt så är man ju det därför att man också är engagerad för någonting mer än bara ens egna intressen. Man måste vilja förbättra samhället eller för livsbetingelser för helt andra människor som man egentligen inte alls känner. Och det skulle jag säga, det gäller oss alla. Det spelar ingen roll om man är med i vilket parti man är med i eller hur man engagerar, utan det är grunden för att man har ett väldigt starkt samhällsengagemang. Och mina politiska motståndare som vi kan debattera om naturligtvis, men jag vill ju inte på något sätt förringa att de har ju samma starka samhällsengagemang som jag själv har, fast de har kommit fram till andra slutsatser. Så jag kanske ändå inte riktigt håller med Per Ahlmark om att politiken bara skulle vara en strid, så är det inte. Det är ett starkt samhällsengagemang. Sen är det klart, nu är det valrörelse och då vill alla partier ha så mycket stöd som möjligt och så blir det debatter och så. Och det är mycket det som syns på tv, ju konfrontationer. I verkligheten så samarbetar vi ju väldigt mycket också kring att göra Sverige bättre.
Det jag kopplade till lite och tänkt när jag läste det citatet är ju också att det finns ju ett ganska utbrett, kanske jag tänkte mer nu än vad någonsin innan, jag skulle inte kalla det politikerförakt, jag tycker det är för stort och för svårt ord, jag tycker inte om det, men en misstro mot att politiken ska kunna göra det bättre. Ni bara lovar och lovar och det händer ingenting. Mm. Kan det ligga någonting i det där att ibland säga: jag vet inte. Blir man helt sågad eller det här är svårt? Hur ska vi klara detta? Det är som att vi inte riktigt hör det alltid. Jag tycker han har någon poäng i det då, det här lite skyddslösa. Håller du med mig i något av det?
Jag vet inte.
Vill du fundera på
det? Jo, jag håller med. Det är... Så här, jag upplever att det går alldeles utmärkt att säga det där kan jag inte, jag får be återkomma. Men det är klart, svarar man det på alla frågor så till slut tappar man ju förtroendet. Men ja, så är det. Men det är klart att det finns ett moment nu, och nu är det mycket på tv-utfrågningar och annat. Och det är klart man förväntas svara på frågor, och klarar man inte det eller man säger fel så utnyttjas det väldigt mycket, inte minst av ens motståndare. Och med sociala medier så sprids det jättesnabbt av sådana som verkligen vill misstolka och missförstå och så. Så är det, och det är lite grann den offentliga debattens villkor. Men jag upplever, man kan mycket väl, och det finns många frågor som du kan ställa till mig här ikväll eller vid andra tillfällen där vill säga, vad är svaret? Svara ja eller nej, säger man då, va? Ja, men det är inte så enkelt, därför många frågor är komplicerade, och man måste våga ibland säga att vill du ha ett enkelt, ja, jag säger det ibland så när de frågar mig om olika, vill du ha ett enkelt svar, då får du rösta på någon annan. Jag kommer att ge ett komplicerat svar, för det här är ett komplicerat samhällsutmaning.
Tack. Någonstans i det så tycker jag tyckte detta var jättespännande, och jag tackar för att du stannade upp med mig inför dig. Jag tycker att du lite ikväll har gett oss båda sidor redan, faktiskt. Både det sköra och det tydliga. Och nu ska du verkligen få vara lite tydlig i det som tror en av profilfrågorna, skolan. Hur vi får en bättre skola. Hur ska det gå till? Och då vet jag att nu driver ni, vissa har liksom kommit med vissa väldigt viktiga inspel. Bland annat i ditt tal nu i ditt politikertal uppe i Stockholm, som rör skolan, våra barn, 18 000 lärarassistenter för att det ska bli en bättre miljö. Säg vad du vill om skolan kort, som är ditt, det du brinner för.
Alltså det centrala är ju nu att det är var sjätte elev som går ur nian med underkända resultat. Det är nästan 20 000 ungdomar varje år. Var sjätte. Det har aldrig förut varit så många som har gått ut med underkända resultat. Resultaten har aldrig varit så svaga i svensk skola. Och det är ju, och för 100 år sedan eller för 50 år sedan så var det ett mindre problem. Folk klarade sig och fick jobb ändå. Men i vår tid så är detta en stor utmaning. De kommer inte in på gymnasieskolan. Många av dem kommer inte få jobb. Och det är här vi har framtidens sociala utanförskap. Och detta är det drivkraften, min drivkraft och mitt partis drivkraft. Vi kommer få ett Sverige som riskerar att glida isär. Vi måste se till att fler elever lär sig det man ska i skolan och höja resultaten. Och det behövs många reformer för detta, men det är det som är själva utgångspunkten, att det är så många som misslyckas idag.
Är de 18 000 lärarassistenterna till hjälp för att få en bättre miljö?
Eller? Det är en del. Det krävs så många saker. Vi har ju en lärarbrist i Sverige. Alltså sen kommunerna tog över skolan för 25 år sedan så har läraryrkets status sjunkit i botten nästan. Det är alldeles för få som vill vara lärare. Många lärare vill fundera på att sluta. Och vi har ganska stora ordnings- och disciplinproblem på många skolor. Och det bidrar ju till att färre vill vara lärare. Vi måste utbilda fler lärare, och för att göra det så måste vi göra en lång rad saker. Det är högre löner och det är andra saker också. Men under tiden så tänker jag så här att de som är lärare ska få vara lärare och göra det som är lärarens viktigaste uppdrag, nämligen att undervisa. Men läraren måste i sin vardag göra så mycket annat idag, va? Det handlar, man ska vara matvakt i skolbespisningen, man ska vara rastvakt på skolgården, man ska på morgonen, fattas det tre elever, då ska man ta kontakt med föräldrarna och reda ut var är de någonstans, och så är det svårt att få tag på föräldrarna, så det tar en stund. Man ska kopiera, man ska göra massor av saker runt omkring som egentligen andra skulle kunna göra. Och då säger jag att ett bättre sätt att trots allt utnyttja de lärare vi har så att de ska ägna sig åt undervisning, förbereda och genomföra goda lektioner med eleverna. Så låt oss anställa assistenter som kan hjälpa till med mycket av de här andra uppgifterna. Det är ett sätt att se till att renodla läraryrket, att vi använder högutbildade lärare till det de ska göra. Lärare ska få vara lärare.
Då finns det också en möjlighet till det till ganska många jobb.
Ja.
Jag skulle vilja få ta en fråga till med dig, och det är att ni liberalerna har gjort i valrörelsen en EU-frågan viktig. Att vi ska vara med i EU och att vi mer integrerar med EU.
Ja, alltså det är ju... Jag är ju väldigt bekymrad över att det är nu två partier som är på frammarsch i Sverige som båda kräver att Sverige ska lämna det europeiska samarbetet. Ytterlighetspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och om man räknar ihop opinionsmätningar av de bägge partierna, så kan det vara så mycket. Det kan vara så att om en månad så är mer än en tredjedel av riksdagens ledamöter för att Sverige ska lämna EU. Det är helt enormt. Om vi räknar bort Storbritannien så finns det inte i något annat europeiskt land en så stor grupp i parlamentet som anser att det egna landet ska lämna det europeiska samarbetet. Skulle detta inträffa så är det ganska dramatiskt. Och därför så har vi bestämt, och vi har bestämt från Liberalerna, att vi måste nu ta upp EU-frågan och diskutera den ordentligt, hur viktigt detta samarbete är. För det är så viktigt för Sverige och EU-samarbetet är så viktigt för Europa.
Det betyder inte att vi flyttar ut makten?
Ja, alltså om man är med i en förening så klart måste man ta hänsyn till andra. Så man säger så här, så det är klart att får man mer eller mindre makt om man struntar i att samarbeta med andra? Det kan man ju fundera över. När man samarbetar med 27 andra länder så får vi inte alltid som vi själva vill. Det får inte de heller. Man måste kompromissa. Men det är det som är hela idén med ett samarbete. Den här världsdelen har i 1000 år ägnat sig åt att skicka ut varje ny generation på slagfälten och slå ihjäl varandra. Och så bestämde man sig efter andra världskriget. Det ska få inte hända mer. Vi bygger upp det här samarbetet. Vi kompromissar och samarbetar istället för att slåss. Som Marit Paulsen, och så säger en del, det är så mycket byråkrati i EU. Ja, när 27 länder ska samarbeta så blir det naturligtvis en del sånt också. Men då sa Marit Paulsen, vår EU-parlamentariker, och sa hellre byråkrater än soldater.
Ja. Du... Den mest överhängande frågan kanske idag för oss alla partiöverskridande är klimathotet. Så åtminstone ser jag det, och många av mig. Ja. Och där tänker man ju då att ni har ju till exempel sagt att vi ska ha en gemensam skatt på koldioxidutsläpp i hela EU. Eller?
Ja, det är riktigt. Alltså, vi måste ju ställa om.
Ja.
Och då är det ju så att det räcker inte att Sverige ställer om. Och vi ska vara ärliga och säga att Sverige är ett land som släpper ut ganska lite koldioxid. En del tror att det är så här att ju högre levnadsstandard ett land har, ju mer släpper man ut. Så är det ju inte. Sverige har bland de högsta levnadsstandarderna i världen, men vi släpper ut väldigt lite koldioxid. Och det beror ju på att vi har en elproduktion och vi har lagt upp vårt samhälle ganska miljömedvetet. Medan vi har andra europeiska länder som släpper ut väldigt mycket. Tyskland, Polen, Nederländerna, som också alla är större länder, och de släpper ut mycket mer per invånare. Och det beror ju på att de har kolkraftverk och oljekraftverk och annat. Så ska vi förbättra miljön i vår del av världen så är det långt mycket viktigare att vi pressar några av de europeiska utsläppsländerna än att vi bara gör åtgärder där hemma själva. Det ger en viss effekt, men den stora effekten får vi om vi samarbetar. Och här är bara ett exempel varför EU-samarbetet behövs. Och då menar vi att en gemensam europeisk koldioxidbeskattning som ska vara samma i alla länder. Sverige har ju en hög, men en del andra länder har ganska lågt. Och då säger vi från Liberalernas sida, ja, vi bör säga ja till detta. Det är president Macron i Frankrike bland annat som driver detta nu. Men alla andra partier i Sverige säger nej till detta. Det beror inte på att de gillar koldioxidutsläpp, men det beror på att man är för ängslig för att samarbeta mera i EU.
Men kan det inte bero på också att man ser att det är så många då, 27 länder, att detta blir en långbänk?
Jo, det är klart det gör. Men vad är alternativet? Alltså det är, om Polen och Tyskland bara fortsätter att släppa ut. Det är klart det är så. När 27 länder ska komma överens och alla har sina intressen, och de som jobbar i kolindustrin i Polen är rädda om sina jobb. Det är ju så demokratin fungerar. Man får konflikter och diskussioner och allt. Men ja, vi måste ändå försöka gå den här vägen att samarbeta. Och utanför EU har vi Kina och USA med stora utsläpp och så. Men det finns ju ingen annan väg. Vi kan ju reducera till noll i Sverige utsläpp, och vi är ju nästan på väg dit, men det är ju en otroligt liten del av vad som behövs. Vi måste samarbeta internationellt för att få ner utsläppen.
Känner du hopp eller stor oro när det gäller klimatet?
Ja, både och. Alltså för svensk del så har vi om vi tar de sista 25 åren så har vi ökat vår levnadsstandard i Sverige med 50%. Det är en enormt lyft. Mm. Det betyder ekonomiskt. Det betyder att vi alla, i princip i alla i varje fall, har det bättre, och vi har mera resurser för sjukvård och äldreomsorg och de som behöver extra hjälp också. Det är fantastiskt. Samtidigt har vi minskat våra utsläpp. Mm. Så det är alltså fullt möjligt att förena en ekonomisk utveckling och att vi får det bättre och samtidigt pressa utsläppen. Det är fullt möjligt om man bestämmer sig för det, och det är naturligtvis i Europa också.
Jan, tack att du är här och att du delar så mycket i de här områdena, både politiken och det som jag då kallar poesin.
Du har handduken redo här.
Alltså det är varmt. Känner du värmen?
Absolut. Jag förstår att det var ännu... Det var ytterligare 10 grader igår, tror jag.
Ja, det var riktigt varmt igår. Och jag avundas inte dig så här i slutspurten. Det är hett. Och du har mycket för dig. Valet närmar sig med stormsteg. Och jag tänker just att den här sången, den visar på frågan som de flesta ställer sig. Vem ska jag tro på? Det finns en större vilsenhet bland väljarna. Och tilliten till de etablerade partierna minskar uppenbart eftersom nationalismen ökar. Och din mamma Ragna var krigsflykting under andra världskriget. Hon kom in i Sverige via treriksröset från Norge. November 1944, det var mitt under brinnande världskrig. Och starka ideologiska värderingar, tänker jag, måste ha präglat ert hem. Jag anar att det också har bidragit till att du är så tydlig som du är i kampen mot nationalism, högerextrema krafter. Stämmer det?
Ja, det är riktigt. Alltså när man är ung och tar ställning politiskt, jag var i tonåren när jag gick med i Folkpartiets ungdomsförbund, så tänker man ju inte så mycket på var man får sina värderingar ifrån. Man kanske tror att de formar man själv. I verkligheten så blir man ju väldigt påverkad av värderingar i hemmet. Mina föräldrar var inte politiskt aktiva, men de diskuterar mycket samhällsfrågor. Och det här, när mamma och släkten samlades, så det här flykt, tyska ockupationen av Norge och flykten under kriget upptog mycket av berättelserna hemma och varför man gjorde det och så. Så och min mamma kom att bli väldigt präglad av detta. Hon kamp, alltså varje gång det var på nyheterna. Hon hade gått 7 år folkskola, de gick varannan dag där uppe i Nordnorge, och det förmodligen funkade skolgången så där. Hon var alltså inte utbildad på något sätt, men hon var otroligt insatt och var engagerad och intresserad och följde med i världsutvecklingen och tog väldigt stark ställning. Och hon till exempel då, jag inser ju att jag har fått min värdering därifrån, alltså att en del värderingar, att hon kunde inte förstå på 70-talet när jag var tonåring och växte upp. Hon kunde inte förstå den här anti-amerikanismen som fanns i Sverige när Olof Palme reste till Kuba och hyllade Fidel Castro samtidigt som han bara skällde på USA. Det kunde min mamma inte förstå, för i hennes värld så var det USA och England som hade befriat Västeuropa från förtrycket under kriget och så. Och det är klart, den värderingen har jag med mig, att den fria västvärlden, den liberala västvärlden om vi så vill, måste hålla samman kring de här värderingarna. Och det är klart, om den nationalistiska våg som nu, extremistiska våg som nu sveper över västvärlden, den hotar mycket av det som är viktigt.
Du har varit tydlig med i den här valrörelsen att vi kan tro på dig, så att säga. Och du har stannat kvar vid din partiledarpost i vått och torrt. Du har varit partiledare längre än någon annan av dagens partiledare. Du håller fast vid liberalismens ledord om öppenhet och frihet.
Alf Svensson var 32 år, vill jag bara, så att du förstår varför. Vilket tidsperspektiv vi talar om.
Så vi kommer stå här nu var fjärde år.
Ja, du ser. Det hinner brinna några tångahallar till här.
Det finns ett men inbakat i den här frågan. Jag läser om hur Liberalerna var först ut med förslaget om att säga nej till alla nya religiösa friskolor. Och för många år sedan så var det du som släppte fram skolor med religion som drivkraft. Och om jag frågar så här lite försiktigt, skulle du hålla med mig om att det finns en viss ängslighet kring religion hos politiker? Vad säger du om den här svängningen som jag tycker ändå är uppenbar här?
Ja. Det är, jag har tänkt om när det gäller just den frågan. Alltså det, om vi tar religion i stort först, så tror jag du har också rätt att det finns en... Hela vårt samhälle har ju varit väldigt... Det är väldigt sekulariserat, måste man säga. Och jag vet, det är många personer som har kristen tro, känner sig ju nästan utsatta och ifrågasatta och i en del sammanhang närmast mobbade i Sverige. Så jag har stor förståelse för den känslan. Religionen har en given plats i vårt samhälle. Jag vill då säga när det gäller... Om vi tar i skolan då, Så jag har, det var det plötsligt, för att ta några exempel, det har varit diskussioner, ska man få sjunga Den blomstertid nu kommer, och ska man få ha skolavslutningar i kyrkan? Självklart ska man få ha det om man vill ha det, om det är en tradition på orten. Och jag tog ju en stor strid som utbildningsminister för att man ska få ha det, om man vill. Det var också så när det kom en läroplan förslag 2011 om religionskunskap, då hade liksom det här Skolverket och deras experter, de hade tagit fram en läroplan där man skulle läsa om alla fem världsreligionerna lika mycket. Och så det är ju väldigt konstigt. Jag menar, kristendomen, det är klart man ska lära sig om alla andra religioner, men kristendomen har format vårt land i 1000 år. Det är klart att den har en särställning. Man måste få lära sig mer om det, så mycket den har påverkat vår kultur. Men sen så är det då frågan om religiösa skolor. Och då ska jag säga att jag är bekymrad nu över den utveckling vi ser. Vi har religiösa friskolor som fungerar mycket, mycket väl. Men det som nu nyetableras är någonting annat. Det är i våra invandrartäta förorter så etableras nu friskolor på ganska extrem religiös grund. Och där hela syftet är att hålla nyinvandrade ungdomar och barn borta från de värderingar som vi tycker är viktiga i Sverige. Så det kommer barn från Mellanöstern till Sverige med flyktinginvandringen. De är många gånger uppvuxna i länder och med värderingar som är helt andra än våra. Till exempel i synen på kvinnor och män, synen på jämställdhet. Och så kommer man till Sverige och de barnen behöver ju mer än alla andra integreras i Sverige. Men föräldrarna sätter dem i skolor där man ska bevara dessa värderingar. Och det bekymrar mig. Och det här skapar en klyvning i våra... Vi har, för att ta ett mycket konkret exempel, inte långt härifrån i Borås, så ska det nu etableras en ny islamisk friskola. Waberi heter han som grundade de här skolorna som nu ska etableras i Borås. Han gjorde en intervju för några år sedan där han anser att ett land ska styras av sharia-lagar. Han anser att en man ska ha flera hustrur och att mannen ska kunna använda våld för att uppfostra sina fruar. Och det är klart det är han som har skapat dessa skolor. Han rekryterar lärare till dem och man måste ju vara väldigt naiv om man inte förstår att det är de värderingarna som kommer att genomsyra den skolan. Och här säger jag stopp, inte längre.
Men det finns ju cirka då 7000 skolor i Sverige, 71 religiösa. Det är ungefär så lite som 1%. Studier visar ju också att religiösa friskolor har goda resultat, rymmer många olika nationaliteter och religioner. Så jag kan ju tänka så här, och egentligen är du inne på det, är inte syftet med ett förslag egentligen då att komma åt extremistiska skolor, och så blir konsekvenserna att alla nya religiösa skolor får betala ett väldigt högt pris för det.
Mm. Det så kan man säga. Då kan man säga så att de skolor, vårt förslag är ju så här att vi stoppar nu nyetableringen. De som finns, de finns, och så får man granska dem. Och då, för nu säger sossarna säger så här nu att förbjuda alla som finns också. Ja, det tycker jag är orimligt. Katolska skolan har funnits i Stockholm i över 200 år. De har aldrig haft en enda anmärkning från Skolverket i inspektioner. Och barnen är ju totalintegrerade i Sverige. Det finns inga problem runt den skolan. Men problemen finns nu i våra invandrartäta förorter där extremismen växer. Det är riktigt att de är ganska få totalt sett i Sverige. Men jag var i Örebro nu på lunchen idag och hade valmöte där. I Örebro har man en invandrartät stadsdel som heter Vivalla. Där har man två stycken muslimska friskolor. Örebro, och de är en del i moskén runt omkring där. Och det är ju inget problem i sig. Problemet är att här finns det väldigt extremistiska värderingar. Örebro är en av de städer i Europa där det flest unga människor har rekryterats till IS i Mellanöstern. Och det har ett samband med den här islamistiska miljön. Och vi får inte vara naiva. Jag är för religionsfrihet. Jag är för att vi ska kunna ha också de religiösa friskolor vi har. Men den utveckling vi ser nu skapar väldiga klyftor i våra förorter. Och vi måste sätta en gräns.
All extremism ska givetvis bekämpas. Finns i religion, finns i politiska ideologier. Men jag tänker, finns det inte andra sätt att bekämpa extremistisk religion än att förbjuda alla nyetableringar av konfessionella skolor? Går det inte att vara mer precis i sin politik?
Ja, vi kan ju inte ha en lagstiftning som säger att vi kommer inte att kunna ha en lagstiftning. Jag vill inte ha det, och det är inte heller tillåtet att ha en lagstiftning. Nu förbjuder vi muslimska friskolor men tillåter alla andra. Så kan vi inte ha en lagstiftning. Utan staten måste vara religionsneutral i sin lagstiftning. Men jag menar att det är klart att jag är helt öppen med att anledningen att diskussionen kommer upp handlar ju om de islamistiska friskolorna i våra förorter, och där utvecklingen på många håll håller på att gå överstyr.
Och nu till något helt annat. Jag skulle vilja prata lite med dig om civilsamhället, för det här är någonting som är oerhört viktigt för den här bygden, Vårgårdabygden givetvis. Kyrkan är en bärande del av civilsamhället. Även om kyrkan minskar idag så har i princip alla kyrkor i Sverige något sorts integrationsarbete. Här finns ett stort arbete för alla åldrar och så. Och jag skulle vilja testa en tanke med dig här nu. I Sverige har ju den så kallade statsindividualismen varit väldigt populär. Och jag behöver inte berätta för dig om den ideologin, men jag känner att du får rätta mig här nu om jag har fel då. Jag har lärt mig att det är en ideologi som bygger på att det offentliga ska lösgöra oss från våra tvingande band till varandra. Göra oss till fria individer som kan lita på det offentliga. Och detta synsätt har ju omfamnats av både vänster och höger. Vänstern har betonat det offentligas roll. Högern, individens oberoende. Och många menar idag att både ensamhet och klyftor i samhället har uppstått på grund av denna ideologi. Alltså den som är svag blir ensam i ett sånt system. Och den som är stark kan, för att hårdra det, göra lite som hon vill. Jag kan därför se ett enormt behov av ett ökat civilsamhälle i vår tid. Alltså att människor ska få känna mening, sammanhang, gemenskap och hur det kan bygga välstånd för alla. Vad är dina tankar om detta? Civilsamhällets roll i framtiden?
Ja, du beskrev det ju väldigt väl. När du sätter ord på det så känner jag att du har rätt. Vi vill ju leva, alltså vi lever i ett individualistiskt samhälle. Jag vill göra en väldig skillnad på individualism och egoism. Vi ska inte befrämja egoism, men det är klart att individer måste få göra sina egna livsval. Men samtidigt så är det ändå så att för mig personligen och för dig och för de flesta av oss så är det ju de viktigaste människorna i vårt liv. Det är vår familj, det är vår grupp, det är de vi vill träffa och umgås med och ha samma engagemang kring. Mitt liv har ju dominerats mycket av det, mitt politiska engagemang, personer som har samma värderingar och så som jag. Det civila samhället betyder oerhört mycket, församlingarna, kyrkan mycket och en lång rad andra så där folkrörelser betyder väldigt mycket för vårt samhälle. Och visst, de riskerna som du beskriver, de finns ju verkligen där, att vi upplöses på något sätt, det bara blir individer. Jag vill att individer ska, man ska själva välja om man vill vara med i den där gruppen eller inte. Men frihet, det har man, en meningsfull frihet, det har man egentligen bara i gemenskap med andra. Om man tänker sig så här att en individ finns på en öde ö, en enda människa finns på en öde ö, då kan man ju säga att vad fri den personen är. Men den friheten betyder ju ingenting. Friheten betyder ju något i gemenskap med andra.
Det här kanske vi också får samtala vidare om på eftersitsen.
Ja.
Det finns så mycket mer att säga om detta och så mycket annat, men vi ska börja avrunda lite och jag har tre snabba frågor till dig nu som kräver tre snabba svar.
Jaha.
Fråga nummer ett. Vilken fråga är du mest trött på att få i valrörelsen?
Jag har faktiskt fått just den frågan några gånger och jag är rätt trött på den.
Det var tungt. Det gjorde ont. Det är lite uppförsbacke här nu, förstår ni. Nu ska vi se hur det blir med fråga nummer två då. Vad är ditt största problem just nu?
Det är på olika plan, kan man nog säga. Det är klart att seriöst och inför valet och allt vad det är, så är det lätt att se framför sig att situationen efter valet kommer att vara väldigt stökig i riksdagen. Det kan mycket väl bli mycket, mycket svårt att forma ett styre för Sverige så som tendenserna nu ser ut i varje fall. Och framförallt så är jag ju bekymrad över att de här extremistiska krafterna växer. Alltså jag vill att Sverige ska hålla ihop. Ni håller ihop i olika samfund, vi håller ihop i Sverige. Vi kan tycka lite olika ibland, men vi håller ihop. Men om de extremistiska polerna blir för starka, då kommer Sverige att glida isär. Det är mitt stora problem, det politiska problemet. Mitt mindre problem är att jag ska åka bil 5 timmar till Stockholm i natt. Så det är problem på olika nivåer.
Vi känner sympati för det.
Ja, båda.
Ett kort svar nu då, på en kort fråga. Vad är du mest tacksam för idag?
Att få vara här, det är tredje gången jag är på den här typen av tillställning här i Tångahallen. Och jag tycker det här, jag tror Britta citerade mig, det var, jag tror inte jag sa det så välformulerat som du sa det. Men det är så många möten jag är på när folk kommer och säger ungefär, vad har du att ge? Om man röstar på dig, vad får jag tillbaka? Och så vill man ha en skattesänkning för egen del eller något ytterligare bidrag eller någon förmån för egen del. Här talar vi om hur vi ska göra världen och vårt land bättre för andra människor, och det är väldigt viktigt samtal.